Vi varnar för dagens avsnitt. Hemska brott kommer beskrivas.
Hej och välkomna till krimkalenderns 24 brott till jul 2020.
Välkomna!
Jag heter Jenny.
Och jag heter Sofia.
Och det här är en julkalender. Det betyder ett avsnitt varje dag i december mellan den första ända fram till julafton.
Och varannan dag så kommer Jenny berätta för mig om ett fall.
Och varannan dag så kommer Sofia berätta för mig om ett fall.
Och vi är ju riktiga true crime-nördar. Och därför kommer vi göra djupdyk ner i varje fall.
Mm, och det kommer vara alla möjliga slags fall. Det kommer vara mord, massmord, seriemördare och fall som inte innebär mord överhuvudtaget.
Och är det jättehemska fall så kommer vi inleda avsnittet med en varning. Men kom ihåg också att alla avsnitt handlar ju om brott. Och är ju liksom hemskt på något sätt, alltihopa.
Vi har valt att använda citat på originalspråk om de är på engelska. Man förlorar ofta lite av innebörden i en översättning. Men vi kommer också alltid att beskriva citaten på svenska. För de som inte känner att de är jättebra på engelska.
Precis, och vi har ett Instagramkonto som ni jättegärna får följa. Det heter Krimkalendern. Och där kommer vi lägga upp bilder som har med alla fall att göra. Så att det kan verkligen vara värt att gå in och följa.
Mm, in och följ. Men nu kör vi. Och idag så är det Sofia som ska berätta om ett fall för mig.
Precis.
Jag är väldigt spänd på det.
Vad bra. Det är väl lika bäst att jag kör igång på en gång.
Ja, gör det.
Det här är väl ett ganska samtida fall.
Mm.
Det hände inte för jättelänge sedan. Det började i alla fall med en tjej som heter Jennifer Doherty. Mm. Tror jag att det uttalas. Det är så typiskt amerikanskt med A-U-G-H-O-T.
Ah, okay.
Så, men i alla fall, hon bor i Greensburg, knappt 50 kilometer utanför Pittsburgh i Pennsylvania i USA.
Mm.
Hon är söt och glad och generös. Hon är lite så här, hon beskrivs som happy-go-lucky. Mm. Lite så. Jag vet inte riktigt hur man ska översätta det, men det är väl lite...
Hon har inga bekymmer i hela världen.
Ja, så. Lite så. Utan trälar runt och är glad. Ja. Liksom. Hon går ofta halvt dansande fram när hon liksom promenerar längs gatorna.
Ja.
Hon vill bli sedd, bekräftad och vara allas vän.
Mm.
Och det här med sedd och bekräftad kanske man liksom, ja, men det vill väl alla.
Mm.
Men de tre grejerna tillsammans, då får man en ganska bra bild av vem hon är, kan jag tänka mig. Jag kände inte henne. Men hon vill bli sedd, bekräftad och vara allas vän. Mm. Man kan se det framför sig.
Ja.
Trots att hon är 28 år så bor hon hemma. Hon har en IQ på 71.
Okej, undermedel alltså.
Undermedel. Och vänner säger att hon är mer som en 12-14-åring rent mentalt.
Mm.
Så trots att hon gärna vill ha vänner så blir hon istället retad och har svårt att få kompisar.
Mm.
Men när den här historien då tar sin början så är det 2008 och det året träffar Jennifer den 15-åriga Angela Marinucci.
Mm.
Marinucci, kanske?
Ja.
I och med att vi är i USA. Och Angela då, den här 15-åringen, hon dras till Jennifer för att hon är så rolig och barnslig. Och Jennifer knyter som sagt gärna vänskapsband och de klickar liksom på en gång. Och Angela, hon är artig och hjälpsam och väluppfostrad. Så Jennifers familj är liksom jätteglada över att hon dels har träffat en vän men också en sån fin och god vän som just Angela. Och Jennifer är också glad att äntligen ha den där vännen som hon har längtat efter. Och vänskapen ger henne självförtroende att vara mer självständig. Och Angela har liksom inte heller riktigt haft det så lätt att få vänner. Hon hade lättare att umgås med killar än med tjejer. Men tillsammans med Jennifer gör de liksom riktiga flickiga saker inom citationstecken. Jag tänker att man kanske förstår vad jag menar trots att det blir så fel att säga så. För att man kanske inte ska dra alla över en kam eller alla aktiviteter. Sätta in det i ett visst fack. Men de övernattar hos varandra och de dansar och målar varandras naglar.
Ja,
typ den.
Jag förstår.
Mm. Under sommaren 2009 är Jennifer och Angela bästa vänner och tillbringar all tid tillsammans. Och det ökade självförtroendet i Jennifer gör att hon för första gången i sitt liv får ett fast jobb på en järnvarufabrik. Via liksom ett statligt program då för funktionsnedsatta. Och hon börjar tjäna sina egna pengar. Och du kanske vill se hur de här tjejerna ser ut.
Ja, väldigt gärna.
Så där är Jennifer.
Ja.
Du ser ju lyckan, ja, glädjen, ja, liksom. Och där är Angela.
Okej.
Okay. Hon är lite yngre. Och det syns.
Ja. Ja,
och vi kommer ju såklart lägga upp de här på Instagram.
Ja, men det var inte någon jättestor skillnad. Jag tänkte så här en 28-åring med en 15-åring, men...
Nej, det har du rätt i. Hon ser ju också ung ut. För
ja,
hon, eller så,
ja, hon gör ju det.
Säga. Det hon, man kan se äldre ut när man är 28 än hur Jennifer ser ut.
Ja, precis.
Mm. Hur som helst då. Jennifer har ju då börjat jobba och tjäna sina egna pengar. Och hennes familj får dock ta hand om Jennifers lön. För annars var pengarna liksom borta på nolltid.
Mm.
För om någon behövde pengar så brukade Jennifer säga så här, citat. Here's some money, you can have it.
Oh.
Alltså så här, nej men jag har pengar här, ta
dem.
Eller om någon var hungrig så bjöd hon gärna på ett mål mat.
Mm.
Så det kanske inte var för att hon gick och liksom var slösaktig och hoppade onödiga grejer till sig själv. Utan hon var förgivmild.
Mm.
Och vid den här tiden så är Angela jättespänd på att få presentera Jennifer för sin nya pojkvän. Den 23-åriga Ricky Smirns, oklart hur det uttalas, men Ricky kommer vi ju fortsätta, eller kalla honom för i fortsättningen.
Mm.
Ricky är snygg och charmig och en riktig, riktig tjej, tjusare. Han är 7 år äldre än Angela då.
Mm.
Som är överförtjust över den uppmärksamhet som han ger henne. Men så var det också det där med att han var tuff och lite farlig. Och det är ju lite av en klassiker. Mm. Och jag, tyvärr, kan ju relatera.
Ja.
Jag var också den som kanske tyckte att det var spännande.
Ja.
Med den typen killar.
Ja.
Inte så mycket längre. Men under ytan så är den här Ricky ganska kontrollerande. Och utöver snygg och charmig beskrivs han också som en rebell och en som förr eller senare alltid hamnar i trubbel. Och ett flertal gånger så snubblar man över citat som "He's good when he's on his medication."
Mm-hmm.
Alltså han beter sig så länge han går på sin medicin.
Ja, och är det sagt liksom inom, alltså som ett talesätt eller för att han faktiskt går på någon typ av medicin?
Jag gissar att han går på medicin.
Ja.
Ja, ja. Det här är ju pinsamt. Det var jättelänge sedan jag läste igenom det här manuset.
Mm.
Det kan ju också innebära droger.
Ja, ja,
jag vet det inte. Ju. Men vi kanske kommer till det. Ja. Högst oklart. För som sagt, det var lite länge sedan jag skrev det här. Och mitt minne är jättedåligt.
Det är spännande för dig också just nu.
Spännande. Vad är det som kommer hända? Jag vet inte. I alla fall, jag har en bild på den här snygge, farliga, tuffe troublemaker Ricky.
Mm. Ja, han ser faktiskt, han är ganska snygg idag.
Ja, men du, ja,
inte min typ.
När du är 16 hade du säkert tyckt han var assnygg.
Absolut, och han kan säkert se lite farligt också.
Ja, säkert.
Han ser också, han ler ju inte direkt på bilden.
Nej, att, men det är också så, han tittar inte in i kameran. Nej. Så han ser lite konstig ut.
Mm.
Hur som helst. Och Ricky, han är också den där killen som ständigt behöver bekräftelse.
Mm.
Och det dröjer inte länge förrän Ricky får upp ögonen för sin flickväns bästa kompis, Jennifer. Han börjar försöka charma Jennifer.
Mm-hmm.
Och Jennifer hade liksom aldrig fått uppmärksamhet från någon kille på det här sättet tidigare. Nej. Och dessutom från en snygg kille. Det är klart att hon blir smickrad. De pratar i telefon och det hörs att Jennifer är charmad. Hon fnissar och skrattar. Så att trots att de som liksom hör på inte hör vad Ricky säger,
nej,
märker liksom på Jennifers beteende. Hon, okej, det är någonting här. Liksom. Mm. Hon, ja. Och Ricky försöker liksom göra Angela svartsjuk och lyckas ju med det också. När flörtandet fortsätter mellan Ricky och Jennifer så konfronterar Angela inte Ricky, utan Jennifer.
Ja, såklart.
Mm. Och Jennifer, som är både extremt konflikträdd och desperat, vill liksom rädda den här värdefulla vänskapen hon har med Angela.
Mm.
Säger att hon aldrig velat såra Angela, och hon ber om förlåtelse.
Mm.
Hon säger till Angela att hon inte alls gillar Ricky, och hon vill inte ha honom alls på det sättet.
Nej.
Och om det är sant eller inte vet jag inte, men det är det hon säger.
Mm.
Och Angela säger att hon förlåter Jennifer, men släpper inte helt och hållet.
Nej.
Plötsligt är Jennifer ett hot. Och Angela vill bestämt ha Ricky för sig själv. Och Jennifer, som kanske inte har den högsta IQ:n då, hon är ju lite undermedel.
Mm.
Hon tar emot den här förlåtelsen och går liksom glatt vidare efter den här konfrontationen.
Mm.
Så hon går vidare med sitt liv och ja, så, nu är allting bra mellan mig och min bästa kompis Angela igen. Mm. Liksom. Hon börjar gå till ett hjälpcenter för att delta i ett program där som liksom ska lära henne att leva mer självständigt.
Mm.
Hon vill flytta hemifrån och ha liksom en egen lägenhet, och det är någonting som familjen förstår.
Mm.
Men de är såklart också oroliga över en sån utveckling.
Ja.
Jennifer, hon är ju så godtrogen och kan lätt hamna i situationer där folk liksom utnyttjar hennes givmildhet.
Mm.
Men medan Jennifer bara är glad över sin ökade självständighet, så går det desto värre på Angelas front. Hon har problem hemma. Oklart vad, för det var liksom inte specificerat i de källor jag har använt mig av.
Nej.
Och hon blir avstängd från skolan för att ha slagits.
Mm.
Så någon slags motreaktion på det här, så skickar Angelas mamma henne till samma hjälpcenter där Jennifer går.
Mm.
Men Angela är ju där då för att jobba med sina aggressionsproblem.
Mm.
Och sitt uppförande och sina depressiva tendenser. Så det här är väl ett hjälpcenter som kanske har lite olika linjer då.
Ja.
Så Jennifer är ju där på för att lära sig andra saker.
Mm.
Och Angelas pojken Ricky, han har ju också problem. Efter att ha fått skyddstillsyn för misshandel och inbrott, så går även han till det här hjälpcentret för att domstolen beordrat en kurs i ilskehantering.
Mm.
Anger management.
Ja.
Så nu är de alltså alla tre på samma hjälpcenter och umgås gärna där. Snart utökas gänget med liksom andra människor som de lär känna här. Det är Robert, Melvin, Peggy och Amber. Alla har såklart en anledning till att hänga på centret, och det är ofta mental ohälsa. Och trots att Jennifer inte riktigt kan se det, ligger det fortfarande liksom groll mellan henne och Angela. Något som de nya vännerna dock lägger märke till. Amber överhör bland annat Angela prata med Ricky i telefon och hör henne säga citat: "You better not be with that bitch." Alltså på svenska: nåde dig om du hänger med den där tjejen. Jag vill inte använda hemska uttryck. Nej. Men hon använder inte ett jättefint ord där för att beskriva den här kvinnan. Och det är underförstått att det är just Jennifer som hon pratar om.
Mm.
Det blir hur som helst ett tajt gäng. Och Robert är 36 år. Och han erbjuder Ricky att bo hos honom i utbyte mot att hjälpa till med så här hushållsbestyr.
Mm.
Robert har svårt att förklara helt hur det går till, men snart bor även Melvin, Peggy och Angela i hans hem som riktiga snyltare.
Oj då, hoppsan.
Det kanske inte behövde så mycket folk att hjälpa till med hushållssysslor, men så blev det. De blir snart ett samtalsämne i grannskapet, då de ofta ses, citat: "Hang out the local mental facility, starting shit at the library and just spreading sunshine in general."
Okej. Okay.
Det här får du hjälpa mig att översätta. Alltså, de ses ofta hänga då vid det här hjälpcentret, gissar jag.
Ja.
Mental facility, det blir ju så här psykhem, men ja, det är inte riktigt det det är. Men, och att de börjar liksom dra igång bråk vid biblioteket.
Ja.
Och bara i allmänhet vara störiga.
Ja. Men, vad sa de? Någonting med sunshine?
Ja, men and just spreading sunshine in general. Det måste ju vara ironiskt,
aha, okay,
tänker jag.
Jag tyckte det lät lite härligt först, men ja, jag antar då att det är...
Ja, men i sammanhanget så tolkar jag det som ja, att de är...
Så måste det ju vara.
Ja, precis. Den enda som inte tycks bo i kollektivet är Jennifer.
Mm.
Hon har ju sin egen lägenhet nu. Men trots hjälp klarar Jennifer inte att sköta det vardagliga med att betala räkningar och så. Så hon blir av med sin lägenhet och måste flytta hem till sina föräldrar igen.
Mm.
Gumman. Som tur är har hon ju sin kompis Angela som erbjuder sig att hjälpa Jennifer. Så hon packar en väska och vinkar hej då till sina föräldrar och åker. Jennifer tar en buss från sin hemstad Mount Pleasant den 9 februari och åker till Robert i Greenburg, en ort 20 kilometer bort. Hon har nämligen en läkartid dagen efter i just Greenburg och det är därför passande att åka dit och sova över. Roberts lägenhet är helt omöblerad förutom lite random typ utspridda prylar, en krycka, en handdukshängare, lite nagellack, kryddor, matolja, lite rengöringsmedel och juldekorationer. Alla saker kan tydligen användas för att tortera en människa.
Nej. Nej. Nej, nej, nej.
Och nu när jag tänker på det så ska det nog vara en varning på det här avsnittet.
Ja.
3 dagar efter att Jennifer satt sig på bussen från sina föräldrar upptäcker en lastbilschaufför något konstigt i en soptunna under sin lastbil på en snöbeklädd parkeringsplats in till mellanstadieskolan Greensburg Salem Middle School. I soptunnan hittar han en blodig, slagen kvinnokropp. Och detta är vad som har hänt. Jennifer har som planerat sovit över hos Robert med resten av gänget och på morgonen lånar hon duschen innan läkarbesöket. Men medan Jennifer är i duschen bestämmer sig de övriga 6 personerna i lägenheten inklusive Angela och hennes pojkvän Ricky att råna Jennifer. De tar $8 och ett presentkort från hennes plånbok. De $8 var pengar Jennifer hade för att betala bussresan tillbaka hem till Mount Pleasant igen.
Mm.
Och det är inte mycket pengar.
Nej.
80 spänn.
Mm.
De häller sedan smink och munskölj i Jennifers handväska. Och när Jennifer kommer ut ur duschen, märker vad som har hänt och frågar varför de gjort så, så eskalerar våldet snabbt. Gänget byter av varandra med att slå Jennifer i ansiktet, sparka henne och slå henne med en stång från handdukshängare, ett dammsugsrör och en krycka. De rakar Jennifers huvud och målar hennes ansikte med nagellack. De tvingar Jennifer att ta av sig sina kläder, trycker en strumpa i hennes mun och sedan våldtar Melvin henne. Angela kommer på att hon har glömt sin medicin hemma och hon, Ricky, Melvin och Amber ger sig av från Roberts lägenhet för att hämta den. Ricky instruerar Robert och Peggy att stanna kvar och inte låta Jennifer ta sig därifrån. Peggy ringer dock och berättar att Jennifer försöker ge sig av och när medicinen är hämtad och alla är samlade i Roberts lägenhet igen blir Jennifer straffad med ytterligare slag. De tvingar Jennifer att äta av Angelas medicin, lämnar henne i vardagsrummet medan de själva går och lägger sig för kvällen och sover. Då har det alltså pågått hela dagen.
Mm.
Dagen efter fortsätter eländet. Angela och Jennifer hamnar i någon slags dispyt över läsk på morgonen som leder till att Angela slår till Jennifer. Jennifer försöker försvara sig och kickar Angela i magen. Och Angela ropar till Ricky att Jennifer hade dödat deras baby. Trots att hon alltså inte är gravid. Och Ricky går igång, konfronterar Jennifer och säger citat:
"If you wanna kill my kid, why should I let you live?"
Alltså, om du vill döda mitt barn, varför ska jag låta dig leva? Angela hetsar upp situationen och kräver att Ricky ska välja mellan henne och Jennifer. Vilket leder till att Ricky kallar till familjemöte inom citationstecken. Och frågar de andra gänget vilken slags mamma Jennifer skulle vara. Jennifer verkar vid det här laget vara helt borta efter all misshandel, våldtäkten och efter att ha blivit drogad med Angelas medicin. Melvin tar med Jennifer in i badrummet och slår där henne i huvudet med en stång från handdukshängaren. för att försöka få henne att dricka Angelas urin ur en kopp. Jennifer vägrar dricka och börjar spy. Melvin blandar urinet med bajs och slår Jennifer hårdare i huvudet tills hon dricker med kvällningar. Melvin och Amber börjar nu blanda fler blandningar till Jennifer. Tvättmedel, vatten och Ambers receptbelagda medicin. Och den här cocktailen tvingar Amber Jennifer att dricka igen genom slag i huvudet tills hon ger med sig och igen spyr. Tortyren fortsätter utan varken paus eller tvekan. Jennifer förs ur badrummet in i vardagsrummet där Ricky och Melvin binder hennes händer med julgransbelysning och hennes fötter med gelanger. De försöker tända ljusslingan, men den är sönder. Väl bunden tar Peggy nagellack och målar Jennifer i ansiktet igen. Och här någonstans så inser gänget att de liksom har gått lite väl långt.
Ja.
Kallar till ytterligare ett så kallat familjemöte och börjar diskutera vad de ska göra. De kör en omröstning och kommer fram till att de helt sonika ska mörda Jennifer. Men de vill göra det så att det ser ut som ett självmord för att ingen ska misstänka att de ligger bakom Jennifers död. Och därför tvingar henne att skriva ett självmordsbrev. Och det lyder så här.
I haven't been very happy for a while. And I also feel like that everybody would be better without me on the earth. I will always love my mom and stepdad no matter what. And I will always love the rest of my family also. My nieces and nephew would be lucky to have a better aunt than me. I am done with life. Goodbye, Jennifer.
Fan. Ursäkta.
Alltså på svenska blir det så här ungefär. Jag har inte varit speciellt glad under en period nu. Och jag känner också att alla skulle må bättre utan mig här på jorden. Jag kommer alltid älska min mamma och styvpappa, oavsett vad. Och jag kommer alltid älska resten av min familj med. Mina syskonbarn skulle må bättre av att ha en bättre faster än jag. Jag är färdig med livet. Hej då, Jennifer. Ricky ger sedan en kniv till Melvin och säger citat.
I can't do it. You have to do it.
Alltså, jag klarar inte av det här.
Nej.
Du måste göra det.
Ja.
Och Ricky säger åt Melvin att döda Jennifer.
You know what to do.
Säger han. Alltså, du vet vad som krävs.
Mm.
Melvin och Amber hjälps åt att föra in Jennifer i badrummet igen. Där de tvingar ner henne på knä, släcker lyset och stänger dörren. Melvin frågar Amber om hon är redo. Och hon svarar att det är hon. Melvin stoppar något i Jennifers mun för att hon ska vara tyst. Frågar henne om hon är redo att dö. Och hugger henne sen gång på gång i bröstet. Och skär henne sedan över halsen.
Så fruktansvärt.
Jennifer ligger nu på golvet och kipar efter andan. Melvin går ut ur badrummet och berättar för de andra att hon inte är död än. Angela uppmanar Melvin att döda Jennifer. Och säger att hon vill ha henne citat out of here. Jag visste inte hur jag skulle översätta det riktigt. Det blir så här, jag vill bara ha henne bort härifrån.
Bort härifrån, ja. Ja, typ.
Ricky tar kniven och skär Jennifers handleder varpå han och Melvin strangulerar henne med juldekorationen.
Mm.
När Jennifer till slut dör så har hon blivit torterad i 36 timmar. Det blir ett till inom citationstecken familjemöte för att diskutera vad gänget nu ska göra med kroppen.
Mm.
Till sist har de kommit på en plan och Melvin och Ricky lämnar lägenheten med Jennifers kropp i en plastsäck inuti en soptunna. När de kommer tillbaka informerar de andra om att de lämnat soptunnan under en lastbil. Sen går alla och lägger sig och sover. Alltså.
Alltså har de ett självmordsbrev och så ska hon...
Ja. Ja, det är högst oklart hur de tänker att det här ska gå ihop.
Ja.
Det är så dumt. Och hemskt. Och det är alltså senare samma morgon som kroppen hittas av den här lastbilschauffören som jag berättade om.
Mm.
Han tillkallar såklart polis som drar igång en utredning och kroppen identifieras snabbt.
Mm.
Rättsläkare Cyril H. Wetch tar emot kroppen, fortfarande i soptunnan.
Mm.
Kroppen är nedslängd med huvudet först, delvis täckt av plast, juldekorationer lindat om halsen, handleder och gelanger om fotlederna. Kroppen har flertalet djupa skärsår, skrubbsår och blåmärken och flera receptbelagda mediciner hittas. Dr. Cyril kommer fram till att dödsorsaken varit en kombination av alla skador, men främst på grund av knivhugget mot bröstet, vilket hade punkterat vänstra lungan, gått in i hjärtat och orsakat en omfattande blodförlust. Dr. Cyril anser att skadorna tillfogats tätt in på offrets död med syftet att orsaka smärta och lidande. Att offret efter knivhuggen till en början varit vid medvetande, blött i några minuter, mist medvetandet och till sist dött inom 6 minuter.
Mm.
Dr. Cyril, som genomfört och granskat tusentals obduktioner av mordoffer, fick fallet Jennifer Doherty på sitt bord och säger citat:
"This is one of the most horrific cases I have seen. You have one young, defenseless woman, 6 people who are keeping her captive and doing all of these things, knowing she is mentally challenged. Put it all together, it is bizarre, it is extreme barbarism."
Alltså översatt till svenska: det här är ett av de värsta fall som jag har sett. Du har en ung, försvarslös kvinna och 6 människor som liksom håller henne till fånga och gör alla de här grejerna, samtidigt som de vet att hon är funktionsvarierad. Och allt som allt tillsammans så är det fruktansvärt bisarrt och extremt barbariskt. Slutcitat.
Ja. Men då vet de alltså ganska snart att det är de här 6 personerna.
Jag tror att han säger nog det här lite senare.
Ja.
Men det passade liksom kanske in och ha det i samband med att jag berättade om obduktionen.
Mm.
Men han säger det nog senare.
Ja.
För nu går jag lite vidare då till polisen. För det dröjer nämligen inte länge innan polisen misstänker Angela och hennes gäng.
Nej.
När polisen kommer till lägenheten så ligger liksom allt kvar, helt öppet. Alla tortyrredskap. Fortfarande blodiga, inklusive den kniv de använt för att till sist knivhugga Jennifer till döds. Jag har lite foton.
Får vad då för någonting?
Inte hennes kropp, utan bara de har, alltså, jag gissar att här är dels självmordsbrevet.
Ja.
Och här är då foton av, alltså, brottsplatsen där man, du ser att det liksom ligger bara, den här kryckan ligger typ slängd, ja, i ett hörn i ett...
Ja, och kniven är blodig och... Ja.
Precis.
Är det där... Ja. Ja, usch.
Det ser inte ut som att de har plockat med det här och fotar mot ett bord, utan de bara, där ligger en kniv, där. Den fotar vi.
Ja, och så det ser allmänt liksom smutsigt ut hela...
Ja.
Ja, usch.
Alla 6 blir åtalade för mord, kidnappning och andra åtal i relation till Jennifers död. Det är alltså Robert Lauren Masters Jr., 36 år, det var han som hade lägenheten. Ricky Smirns, 23 år. Melvin Knight, 20 år. Peggy Darlene Miller, 27 år. Amber Mediger, 20 år. Och så yngst, Angela Marinucci, 17 år. I media kom de att kallas för Greensburg 6. Och där är de.
Ja.
Så på första raden då, så har du Robert. Och sen så kommer Peggy. Och så Ricky, honom har du sett. Ja. Och så på andra raden är det då Angela, Melvin och Amber.
Ja, de ser,
så ser de ut som ganska, asen.
Ja, de ser ut som ganska vanliga människor. Men nu när man vet vad de har gjort så... Ja.
Tycker man att de ser ganska hemska ut, ja.
Ja, verkligen.
Och det finns en bloggare som har bloggat om det här fallet, som har ett ganska skönt citat. Det är ganska långt, men jag kommer översätta det sen.
Of course, psychologists and psychiatrists are already explaining some of this away, saying there had to be a leader in this attack, that it's highly unusual for this kind of sadistic action to be the brainchild of all 6. I really don't give a fuck if the Pope ordered this. Point is, they're all guilty as hell and equally responsible. The district attorney isn't certain whether they'll seek the death penalty on one or all of the pack. God help society if one of them makes it back into a mental institution to be rehabilitated. There's no such thing in my book. Do us all a favor and lock them up and throw away the key.
Mm. Så på svenska då? Självklart så försöker så här, psykologer och psykiatrer typ hitta bort förklaringar till det här och säger att det måste liksom ha varit en ledare som kanske är lite mer skyldig än de andra. Alla kan ju liksom inte vara sadister.
Nej.
Och så skriver han så här, och det skiter jag fullständigt i om en påven hade beordrat det här mordet, för att det är inte det som är poängen, utan poängen är att de är exakt lika mycket skyldiga.
Mm.
Och åklagaren är liksom inte säker på om han kommer att försöka få dödsdom för alla.
Nej.
Eller kanske bara en. Men Gud hjälpe samhället om bara en av dem skulle få psykiatrisk vård som straff och då bli inom citationstecket rehabiliterad. För det finns inte en sån grej i min bok.
Nej.
Gör oss alla bara en tjänst och lås upp packet. Och kastar bort nyckeln.
Ja.
Slutcitat. Mm. Och det här är alltså en bloggare. Så det är så. Men jag vet inte. Man känner ju lite så på något vis. Liksom. Ja. Nej, alla är skyldiga. Också att de åkte iväg ett gäng. Och bara, nej, men nu åker vi tillbaka och fortsätter tortyren. Ja. Nej, det är så konstigt. Det är fruktansvärt.
Det verkar inte som du beskrev det, så fanns det ju inte någon tvekan någon gång. Det var inte någon som sa att...
Nej, samtidigt, och det här har vi också diskuterat lite grann, just det här, att det här är ju baserat på deras egna ord.
Mm.
Samtidigt så låter det, alltså jag tror att det mesta är ju styrkt då, med vem har gjort vad och att ingen, alltså under 36 timmar så har ju uppenbarligen ingen försökt dra därifrån eller tillkalla hjälp eller sen exakt hur samtalen gick till och exakt vem som gjorde vad, det vet vi ju inte.
Nej, och jag är väl lite, jag vet inte, jag tror att jag håller med bloggaren.
Ja, man tycker att alla är skyldiga.
Ja.
Ja. Under rättegången argumenterar Westmoreland County District Attorney John Peck, och District Attorney blir ju åklagare.
Mm.
John Peck då. Han argumenterar för att det är Jennifers vän Angela som initierade mordet.
Mm.
Att om hon inte haft sitt finger med i spelet hade mordet inte skett. Motiv anses vara avundsjuka efter att Jennifer fått uppmärksamhet av hennes pojkvän Ricky. Och det där är ju ganska intressant när man tänker, för alla är ju skyldiga,
ja.
Men hade man plockat ut, låt säga Melvin, ur sammanhanget, hade mordet fortfarande skett då?
Nej, kanske inte. Man vet ju inte.
Nej, men det blir ju intressant när man börjar, vad ska jag säga, inom citationstecken, leka sådana liksom tankeexperiment. Mm. För det ligger ju någonting i det, att alla är skyldiga, men en person kanske är mer drivande.
Mm.
Ja, hur som helst. Det tycker den här John Peck i alla fall.
Mm.
Och han har, jag har ett citat från honom där han säger så här.
She didn't want anybody else vying for Ricky Smyrn's attention. Although she was a young woman, in many ways she was still a child. She didn't understand the concept of who do you trust and who you couldn't trust.
Mm.
Så på svenska då? Hon ville inte att liksom någon annan skulle få Rickers uppmärksamhet.
Nej.
Och trots att hon var en ung kvinna så var hon på många sätt fortfarande ett barn. Och liksom inte riktigt förstod konceptet kring vem man kunde lita på och inte.
Nej.
Slutcitat. Alltså hon hade ju mått så mycket bättre om hon bara fortsatte vara kompis med Jennifer.
Ja.
Och behållit henne som vän.
Ja.
Det är väl lite det jag kan liksom ta med mig från det citatet. Liksom.
Mm.
Och vidare berättar den här John Peck för juryn att Angela var närvarande vid det mesta av tiden då Jennifer blir torterad och mördad. Och attorney Michael DeMatt, alltså försvararen, han å andra sidan berättar för juryn att det istället var Ricky som var den drivande bakom mordet. Och jag har ett citat även av honom då, där han säger så här.
You're gonna hear evidence that doesn't fit the Commonwealth's theory that Marinucci was jealous of Doherty and wanted her dead.
Alltså, det han säger är att han kommer att lägga fram bevisning för att den här teorin som åklagaren har om att det är Angela som är liksom avundsjuk på Jennifer och vill ha henne död, att det inte stämmer.
Mm.
Slutcitat. Och vittnesmål under rättegången innehåller bland annat en kvinna som sett två män dra en sopsäck i plast längs en väg nära parkeringsplatsen där Jennifers kropp senare blev funnen, och en annan kvinna, Floria Heiden, som säger sig ha hört body slamming.
Mm.
Alltså kroppsslag.
Ja.
Och det kanske man kan höra, att det är inte någon som står och slår i ett bord. Nej. Liksom. Och hon hör också skrik.
Mm. Ja.
Och bord brukar inte skrika kanske.
Nej, och hon hörde, men hon gjorde ingenting.
Nej, tydligen
Nej.
Inte.
Nej.
Hon hör alltså skrik då den 12 februari, vilket är då den kväll som polis menar att Jennifer blev mördad i lägenheten, precis över den här kvinnan, Floria. Så, den 3 november 2010 söker åklagare dödsstraff för tre i gänget. Ricky, Melvin och Amber.
Jaha.
Och den 3 augusti 2011 blir Angela Marinucci dömd till livstidsfängelse utan möjlighet för villkorlig frigivning efter att hon blev funnen skyldig till överlagt mord i maj samma år.
Mm.
Då Angela bara var 17 år vid tiden för brottet är dödsstraff ingen möjlighet.
Aha, okay.
Så det är därför.
Ja.
Den 12 april 2012 erkänner sig Melvin Knight, 20 år vid tiden för mordet, skyldig till mord av första och andra graden, kidnappning och stämpling till mord. Melvin blir aldrig åtalad för och erkänner sig heller aldrig skyldig till våldtäkt. Den 30 augusti 2012 överlade en jury några timmar innan de beslutade sig för att skicka Melvin Knight till dödskammaren.
Mm. Vet du varför han inte blev åtalad för våldtäkt?
Jag tror inte att det fanns något bevis för det.
Nej.
Ja, den 28 februari 2013 så blir även då Ricky, 23 år vid tiden för mordet, dömd till döden. Den 4 december 2013 blir Amber Meager, 20 år vid mordet, dömd till 40-80 år i fängelse efter att ha erkänt sig skyldig till mord av tredje graden, kidnappning och stämpling.
Mm.
De sista två misstänkta, Robert Master Jr., alltså 36-åringen då som hade den här lägenheten, och Peggy Miller, 27 år vid tiden för mordet, erkänner sig skyldig till mord av tredje graden, stämpling till mord och stämpling till kidnappning den 19 december 2013. Robert blir dömd till 30-70 år i fängelse och Peggy till 35-74 år.
Mm.
Melvin Knight överklagar sin dom i september 2014. Och Melvin, det var ju han då som erkände sig skyldig då till både första och andra graden och kidnappning och stämpling till mord och så vidare.
Mm.
Han överklagar sin dom då och hans rättegång blir försenad ett antal gånger, men till sist så fastställs den i mars 2019.
Oj, det är inte länge sedan.
Nej, det var...
Vad länge de höll på då?
Ja, verkligen. Ricky överklagar också sin dom, men hans dödsdom fastställdes i februari 2017. Men dödsstraffet har ju inte utförts. Nej. Så mig veteligen så lever han fortfarande.
Ja.
Melvins överklagan nekades den 15 november 2018 och blev tillbakaskickad till dödscellen.
Mm.
Och Angela då? Angela har överklagat sin dom två gånger och två gånger har hon blivit dömd till livstid i fängelse utan möjlighet för villkorlig frigivning.
Mm.
Anledningen till att domen blir överklagad gång på gång är antagligen för att lagen i Pennsylvania ändrats efter tiden för mordet. För från och med 2012 är maxstraffet för mord för en minderårig gärningsperson 35 år i fängelse.
Mm.
Men Angela blev dömd innan lagändringen.
Mm.
Och hon blev ju alltså dömd till livstidsfängelse.
Ja.
2017 fastställde Pennsylvania Supreme Court, det är väl högsta domstolen va?
Ja.
Att en minderårig endast kan dömas till livstidsfängelse utan möjlighet för villkorlig frigivning vid de allra allvarligaste fallen. Och det ledde till att Angela överklagade sin dom ytterligare en gång. Hon var framför domstol för tredje gången förra sommaren, alltså 2019. Och då var hon 26 år gammal.
Mm.
Inför den rättegången menar Westmoreland County District Attorney John Peck, alltså den här åklagaren då, som var i den första rättegången.
Ja.
Han menar då att Angela fram till tre år tidigare inte visat några som helst tecken på att kunna bli rehabiliterad då hon aldrig tagit ansvar för sina handlingar. Försvaret å andra sidan menar att Angela fick en skallskada två år innan mordet på Jennifer. Och nu ser jag att ögonen börjar snurra lite igen.
Ja, såklart. Av skallskador blir man...
Ja, inte alla skallskador god i tid. Men får man slag på ett ställe mot huvudet som...
Frontalloben.
Ja, så kan man bli lite psykopatisk. Det menas alltså av försvaret att Angela har fått en skallskada 2 år innan mordet på Jennifer, vilket då har gett henne en skada som gör att hon inte kan kontrollera sig.
Mm-hmm.
Så det är ju inte psykopati de pratar om, utan det är ju mer den här att hon...
Impulskontroll.
Impulskontroll, ja. Försvaret menar även att Angelas beteende förbättrats under hennes tid i fängelse. Sen den senaste överklagan då, att hon, och att hon därför bör få möjlighet för villkorlig frigivning. Och vad jag förstått så fastställdes domen på livstid i fängelset även en tredje gång.
Mm, bra.
Så. Och det var det. Sen så har jag då en faktaruta om mord i USA.
Mm.
Och det här har vi pratat lite om.
Ja.
Men det är ju det här, för att jag menar att Melvin, han blev dömd för både mord av första och mord av andra graden.
Ja.
Och det här var ju i Pennsylvania.
Mm.
Och där har vi, det här har vi pratat om i 2 avsnitt tidigare.
Ja.
Att det här med att det är liksom första och andra graden mord är lite olika i olika stater.
Mm.
Men i Pennsylvania så använder man schema 1, där mord av första graden är liksom den mest brutala och allvarliga formen av mord. Det är liksom ett överlagt mord, och även mord som utförs i samband med andra brott.
Ja.
Som till exempel våldtäkt, mordbrand, eller utförs av en person som sitter i fängelse på livstid.
Mm.
Och mord av andra graden är ej överlagt mord, och mord av tredje graden är alla andra mord, ungefär motsvarande vållande till annans död.
Okay.
Och sen så har vi ju då schema 2, och det pratade vi om i Amityville, och vi pratade också om det i det första bonusavsnittet, som är liksom den mer ovanliga schemat. Och det är ju färre delstater som har det, men bland annat New York, där våra fall utspelade sig, där då första gradens mord är mord under liksom så här exceptionellt hemska omständigheter, snarare. Alltså, och det ska vara mord på en polisdomare eller vittne, eller att offret har torterats.
Mm.
Vilket ju då det hade varit i det här fallet om det hade varit i New York.
Ja.
Och enligt det här schemat då så är mord av andra graden överlagt mord eller medhjälp till mord som inte har de här speciella omständigheterna då.
Mm.
Så det är liksom svårt att göra en översättning av det engelska ordet murder, alltså mord.
Ja, verkligen.
Och manslaughter till mord.
Ja.
Respektive dråp då på svenska, eftersom innebörden kan vara olika beroende på vilken delstat det händer i.
Ja, väldigt olika, för den andra, av den andra graden, i det ena fallet så var det överlagt och det andra inte överlagt.
Precis.
Det är ju väldigt stor skillnad.
Verkligen. Så det gäller att hålla tungan rätt i mun.
Mm.
Så. Men det var det.
Ja, tack snälla, jag är lite så att, vad säger man? Ja, men tagen. Jag var inte alls beredd på att det skulle vara så här hemskt. Men det var ett väldigt, väldigt bra fall, intressant fall.
Ja, det är ju just det här. Hur kan en hel grupp människor...
Ja.
De har ju inte känt varandra jättelänge, så det är ju inte heller den här... man kan ju bli sammansvetsade i en grupp på väldigt kort tid.
Ja,
jo, men ändå, att bara liksom så här... Ja, nej, men vi kör på liksom.
Ja.
Och att ingen gör något.
Nej.
Och så just det där som jag sa, att det är ju några som åker iväg för att hämta medicin då, som Angela hade glömt hemma.
Ja.
Och att man inte då, du vet, kommer ut på gatan och här går människor och här lever liksom det normala, vanliga livet bara liksom fortskrider.
Ja.
Och här går vi och vi har liksom, håller en tjej fången som vi har torterat. Och så att man inte liksom på något vis så här,
kommer tillbaka till verkligheten då.
Och kommer på att det här är inte okej.
Nej.
Är det fruktansvärt?
Ja,
nej, men det är verkligen, vi sätter ju en varning på det här såklart.
Ja.
Och vi lägger upp lite bilder. Vi kommer inte lägga upp några hemska bilder.
Nej.
Det var ju några bilder där, brottsplatsfotografier. Men det är ju, de var ju inte hemska på det sättet.
Nej.
Då. Men så ni kan gå in på Instagram, krimkalendern, och kolla bilder där.
Mm. Men tack för idag, Sofia. Det var jätte... Jag ska inte säga spännande, för det låter fruktansvärt fel. Det var ett jättebra fall.
Ja, och det vet ni också.
Tänkvärt.
Ja, det är precis. Och det vet ju ni också vad vi säger när vi säger att det är ett bra fall.
Ja.
Det är jätteintressant och tänkvärt, som du säger.
Mm.
Jag känner också att det får en att bli lite eftertänksam på något vis. Liksom. Hur kan det gå till?
Ja.
Och så också just det här som jag tycker är intressant, som är kanske är starkare i andra fall, där man är så här, okej, men det var en hel grupp som gjorde det här.
Ja.
Men ponera att vi tar den här personen ur gruppen.
Ja.
Hade mordet fortfarande skett?
Mm.
Svar ja.
Ja.
Men hade vi tagit bort den här människan ur gruppen?
Mm. Hur hade det
då gått?
Mm.
Och jag köper det tankeexperimentet, att det kan vara vettigt. Mm. Liksom. Och nu blev ju inte hon dömd till lika hårt straff, men det var ju för att hon var bara 17.
Ja.
Hon var inte myndig.
Ja.
Ja. Men det var det. Tack för att du lyssnade, Jenny.
Ja, och tack för att du berättade för mig. Och tack för att ni har lyssnat.
Jo, och tack för att ni stöttar oss.
Ja, verkligen stort tack för det. Men nu får vi gå och återhämta oss lite.
Ja.
Men till nästa gång, ha det bra.
Ha det bra, hej då!
Jag heter Jenny.
Och jag heter Sofia.
Och jag kan inte improvisera.
Men det börjar i alla fall med en tjej som heter Jennifer Daughtry. Daughtry.
Mm.
Daughtry? Nej, Daughtry.
Mm-hmm.
Vi tar honom. Ja. Den 23-åriga Ricky Smirns. Smirnes.
Ja.
Smirns.
Smirns. Smirns. Ja. Det var fasen inte lättsamt. Jag var inte beredd på det här.